Hej hej och välkomna, du lyssnar på Satsa på framtiden. Du är här med mig, Teknik Rasmus.
Och Natur Rasmus.
Så vi kommer tillbaka till er från karantän igen.
Vi är ju fortfarande i distansundervisning.
Ja, ah, jo. självfallet. Men hoppas ni håller er friska, antar jag. Jag hoppas ni håller er friska. Och idag tänkte vi hade inte som tekniknyheter rätt så torrt som vanligt under det här. Det är väl Kina som är världens produktionscenter har väl börjat komma igång nu med sina produkter och allting sånt. Så och de går det ju bra för gällande covid-19. Men annat än det så är det inte så mycket på teknikfronten. Det är inte mycket teknologiska upptäckter som görs i ett sånt här tillfälle.
Precis. Det går lite trögt där, men man måste ju förstå att det är ju en pandemi i världen. Man måste prioritera saker och ting. Men du sa att du hade ett samtalsämne om politik.
Ja, det är ju så att EU har ju blivit nästan ökända nu under det här. Alltså länderna i EU då. Har ju blivit så ökända i hur vi har skött covid-19-krisen. Speciellt i jämförelse. Alla jämför ju med Kina. Och som man ser, ifall Kina då inte ljuger, så verkar det ju som att Det går inte lika bra i Europa som det gjorde i Kina, om man säger så. Dock så finns det ju rapporter om hur man i Kina, hur man skötte det där. Man liksom låste in folk och bröt mot många mänskliga rättigheter. Men ja. Men i alla fall Italien, som då blivit erkänt över hela världen med det här laget, att de har haft det liksom värst i början av det hela. Italien ligger redan i rätt så dåliga ekonomiska tider. Och när det här kom, när covid-19 kom till Italien, så började de be om pengar från EU eller Europeiska centralbanken. Men problemet är ju då att på grund av, på samma sätt som Grekland för 2015, när Grekland var så, de låg jättelågt och jag tror det var stödet för euron var som lägst för att Grekland typ kraschade. Minns du när det var?
Att säkert, det var väl samtidigt att de hade en finansiell kris och sen så hade vi flyktingströmmar och så skulle de ta sig igenom Grekland och Grekland kände som att de inte klarade någonting typ. Seminär, det kan stämma ungefärligt.
Men på samma sätt som Grekland då, som ni säkert känner till, så har Italien nu, de ligger i rätt så dåliga ekonomiska tider. Och sen så kom det här, och de vill ju be om pengar såklart då. Men på grund av att de har så dåligt ekonomisk situation i Italien, så är deras räntekostnader, man ska säga, mycket högre. För att man vill ju att de ska låna mindre eftersom de redan ligger i rätt så höga skulder. Och då vill ju inte EU lämna ut pengar till ett land som de vet inte kommer att betala tillbaka. Såklart. Men då får man ju också en humanitär fråga där. För även fast Italien ligger i dåliga ekonomiska stunder just nu, så är det inte deras fel att de behöver låna pengar vid det här laget. Det här är ju en, liksom, det är covid-19. Det är ju inte någonting, det är inte så att de har gjort någonting fel. Och de borde inte bli straffade, kan man ju säga, tänka då. Bara för att de råkade vara de som blev sjuka först och drabbades först. Så jag tänkte väl att vi kunde ha en liten diskussion kring hur vi tycker att man ska sköta den här situationen. Generellt, men även nu det kommer till specifika situationer med Italien och EU. Det är också värt att nämna EU har försökt lösa det, för de har en nöd. Helt enkelt den europeiska kassavalvet, eller vad man ska säga, där vi har alla pengar som vi bara sparar i fall av kriser i sådana här fall, som Italien kan låna ifrån, men på grund av att de fortfarande måste betala tillbaka de pengarna, vilket de vet att de inte kommer kunna klara av, så är man rädd i Italien att det ska ja, man vill inte hamna i för stora skulder och bli nästa Grekland, om man säger så. Vad tycker du kring hur ska EU köta situationen?
Ja, jag läste någonstans att typ senaste dagarna så var det första gången som Italien hade fler återhämtare än insjukna, alltså den dagen i tillväxt. Så det var, det känns som en bra grej att Italien börjar, det börjar rätta ut sig där. Men oavsett, det är en väldigt svår fråga.
Jo.
Och lån. Ja, lånmässigt. Ska man få med lån? Alltså, jag menar, hade man kunnat och bara man hade haft, alltså om ekonomin hade fungerat på det sättet, man bara hade kunnat printa ut en massa pengar och så hade alla kunnat få leva i välfärd, så hade man ju gjort det. Men hur välfärd bygger på att du har rika och du har fattiga, och differensen gör ju att du kan, att det finns ett värde i saker och ting.
Jo.
För att de ska kunna vara rik så måste någon kunna vara fattig. För att det ska kunna finnas pengar så måste det vara en avsaknad av pengar någon annanstans. Tyvärr. Så att jag är inte helt säker på att EU borde låna ut till Italien. Hur ser det ut med EU? Alltså, på vilken sikt vill man ha tillbaka pengar? För jag vet, alltså jag menar, Sverige har väl också en massa, alltså jok som vi inte har betalat tillbaka sen, typ Gustav Vasa och skit.
Det vet jag ingenting om, men jag vet att EU har ju inte, eftersom att det är liksom, EU är ju alla, i princip alla länderna, eller större delen av länderna i Europa. Så är det ju, det är ju ofta, till exempel Grekland har ju inte alls betalat tillbaka sina skulder än. Men de ligger ju på en, eller jag ska förklara lite mer bara, för sättet som man kan låna pengar nu i Italiens fall. Så vi har den här stora kassavalvet EU har då, som är, ligger på 410 miljarder euro. Och i fall av humanitär kris, så om jag minns rätt, så var det, man får låna 2% av ens GDP från det här, ja, EU-kassavalvet, eller vad det heter. Jag tror det heter nej, jag vågar inte gissa. Men
oavsett, så finns det där. Men då måste man väl ändå kunna säga att ifall det finns, ifall du har satt upp en sån plan, så måste man väl ändå kunna använda sig av det. Alltså, för att huvudfunktionen är ju inte att det ska vara den mest optimala banken, utan det är ju att det ska hjälpa i, liksom, i humanitära syften. Så att jag skulle väl ändå säga att baserat på det så skulle jag nog säga att man bör ge ett lån.
Jo, jag kanske var lite otydlig. Problemet är faktiskt inte ifall man vill ge ut ett lån till Italien eller inte. Problemet är gällande ifall Italien vill ta lånet eller inte. För de vill inte hamna i för stor skuld. Och de är rädda, som i en rapport från en italiensk tidning, man är rädd att stora skulder ska, vad heter det på sovereignty på svenska,
Självständighet.
Jo, man vill inte hamna i för stor, man vill inte vara beroende av EU. Och i Italien, som är väldigt euroskeptiskt land, är väldigt liksom anti, även ifall liksom, även ifall det liksom drar dem, även ifall det blir värre i Italien, ifall de inte tar det här lånet, så är de väldigt mycket så att de ska vara självständiga och de ska inte liksom behöva ligga in oss stora skulder till EU. Och på samma sätt så har, och EU är ju väldigt speciellt fall. Man kanske vill jämföra med typ USA och hur liksom deras centralbank lånar ut till staterna.
Right.
Men det är ju intressant. EU generellt är väldigt intressant diskussion, eftersom det är ju förenta stater. Men det är ju fortfarande väldigt, inte alls lika förent som i USA. För här är det ju fortfarande väldigt självständigt. Och det är till exempel hur Tyskland i början av den här krisen, både Tyskland och Frankrike, om jag minns rätt, stannade all export av medicinska instrument och så vidare. Och det finns EU i det här fallet, på grund av hur EU fungerar, så finns, kan inte EU tvinga Tyskland att häva de export, alltså häva de
stoppen, alltså det beslutet. Men i USA så har man lite mer kontroll över alla, alltså
staten. Jo, exakt. Och det är en sak som man kan diskutera sig själv i, hur, för mycket sätt på ett, i stort sett hur EU fungerar nu, det är att i många beslut som EU måste ta, så måste alla vara med på det. Det ska vara liksom, alltså alla ska vara med på det, för att man vill ju inte att EU ska falla isär.
Nej, precis, det ska vara enhälliga beslut.
Men
när det kommer till, alltså så jag tänker så här. Hur, vad är, liksom så här, hur viktigt är det att ta de här lånen, om man talar i Italiens fall? Alltså vad är för, med de 2% av ens, vad du sa, med ens GDP?
2%, ja.
2%. Alltså med den mängden pengar, vad för nytta kan man göra jämt emot skadan som skulle bli av att man sätter sig i, liksom sätter sig i ekonomisk skuld till EU, liksom vad, hur illa kan det bli välfärdsmässigt, liksom finns det liksom så här, kan man nyttja de här 2% till så stor nivå att det liksom att det tar ut sig? Jag har ingen aning, men alltså jag tror att det är det man måste fråga, det måste man fråga sig.
Jo, det är ju då, hur mycket pengar blir det? Det är Italiens GDP är 2 biljoner är Italiens GDP.
Biljoner som billions, alltså miljarder, är egentligen miljarder.
Biljoner i svenska, så det är
biljoner,
trillions.
Svenska biljoner, trillion pengar. Exakt, okej. Okay.
Så himla förvirrande. Men jo, så det skulle bli ett totalt lån då på, ifall de tog ut alla 2% av sin GDP, så hamnar de helt plötsligt i 41 miljarder skuld till EU.
Okej.
Okay.
41 miljarder? Ja.
Jo, 41 miljarder.
Okej.
Okay.
Ja, det är en hel del.
Jo.
Kan man säga. 41 miljarder är en hel del.
Och sen så ska de, och sen är det ju såklart problemet igen, som jag sa, med hur de skulle ju då, de blir beroende av EU i, alltså i liksom åtminstone 50 år till. Liksom ifall de ska betala tillbaka det där i deras nuvarande ekonomiska situation.
Men vad kan man göra med den mängden pengar?
Ja. Och det...
Jag har ingen koll. Ja, alltså jag har ingen koll. Nej. Men jag tror man måste frågasätta sig det. Vad kan man göra med den, alltså med den mängden pengar? Vad kan man göra? Kan man sätta upp hur mycket kan man göra mer? Hur mycket kan man spendera? Hur mycket kan man hjälpa? För att det är fan man liksom, är det för mycket? Jag vet inte hur mycket statliga saker kostar liksom.
Nej. Det är väl bara det att från tidningar och så. Så har det ju kommit ut att Italien har ju börjat behöva prioritera folk beroende på ålder och så vidare.
Mm. Det har vi ju börjat säga i Sverige också.
Har vi?
Jag tror vi har sagt att, jag tror inte i coronafall, men jag tror vi har sagt att typ 85 plus så här akut typ prioriteras inte eller något sånt där. Kvota mig inte på det, men jag...
Nej. Nej, det är bara liksom en rätt så otäck liksom när man ska börja prioritera vilka folk som ska få vård eller inte. Och det kom ju in på en hel diskussion om det här som jag sa, Tyskland och Italien. Nej, Tyskland och Frankrike. Båda liksom lyfte alla exporter av medicinska instrument som jag sa tidigare. Mm. Och det är liksom... Liksom hur mycket, jag känner ju bara spontant så här att ifall hela EU hade samarbetat istället från första början och alla hade liksom distribuerat, de som kan producera medicinska instrument exporterar och de som inte gör det, de som inte kan importerar, så skulle EU generellt sett spara mycket mer pengar, för istället för att liksom Tyskland ska behålla sina medicinska instrument och sedan då på det sättet låta, och de har ju infrastrukturen att producera ännu mer, medan Italien som inte har lika bra infrastruktur att producera medicinska instrument och så vidare ska behöva hamna i skuld när de redan ligger i skuld. Och jag känner det blir en, det blir mycket, jag ska bara säga lite snabbt så att förstå vilken sida av argumentet det ligger på. Mm. Jag är väldigt pro-EU, eller vad ska jag säga.
Mm.
Så jag försöker vara så opartisk som möjligt, men i just den här diskussionen. Men jag känner att man skulle sparat mycket mer på att dela från början än att behöva liksom, alla ska arbeta för sig själva. För då får vi flera länder i skuld istället för några få.
Right.
Jag vet inte.
Problemet, om du ska producera så måste du ha arbetare. Och då måste man göra det säkert så att inte folk råkar illa ut. Och, jag menar folk som är rädda, liksom, ska man tvinga dem till arbete? Hur ska man kunna instifta det? Det blir problematiskt. Liksom. Vem transporterar sakerna? Ska de jobba? Liksom? Vilka människor ska de behöva vara i kontakt med? Liksom? Fram och tillbaka. Mm. Jag menar, det kan vara läskigt liksom att, som jag tänker så här, tänk, ja men då du är från typ, jag menar, Österrike, jobbar i Tyskland, du ska färda dig över till Italien och så.
Mm.
Det känns ganska läskigt att crossa borders på det viset och ta med smitta, men jag förstår, jag tänker så här, jag förstår nyttan. Ifall man tittar så här, ifall man bara tittar på sitt egna land så kanske det inte är så toppen. Potentiellt att ha, om man tittar totalt som Europa eller EU, för att vi talar EU nu, så kanske att det nyttjar alltså hela EU. Om man ser en större bild så. Och det är frågan, vad ska länderna göra? Ska de prioritera sitt egna land eller ska de prioritera totala, alltså hela EU liksom. Jag menar, de är inte alltså officiellt superskyldiga att ta hand om de andra länderna också, utan de är ju bara,
jo,
de ska ju prioritera sitt land först, tror jag. Enligt de flesta, tror jag.
Det blir ju så, såklart. Alltså det här, det är ju alla, så jag kommer, det är liksom ingen skam i att liksom vara i en sån här stund och sen så vilja prioritera sig själv först. Alltså det är ju liksom, det är ju såklart att man, såklart man kan ju vara snäll och hjälpa, och det är inte så att Tyskland och Frankrike inte har försökt hjälpa. Det är inte så att de har liksom bara suttit där och bara, ja, vi ska inte göra någonting alls. De har ju hjälpt till en viss del, och det ska de ju få applåd för. Liksom de har ju liksom betalat som vanligt till EU, men även de har genom att bara vara med i EU så ger de ju stöd till Italien på det sättet. Och men det är väl bara det att, ja, det är väl en hel, det är en ännu större diskussion om liksom så här, hur mycket ska EU få bestämma. Ska EU vara mer som en stat, eller ska vi, för det är inte, det är svårt att gömma att många länder och folk generellt i EU är sura på EU idag. På en hel del, många anledningar. Bästa exemplet är väl Brexit alldeles nyligen. Och ja, det, man måste, det är en, man får inte vara för mycket liksom, man får inte stå på för mycket som EU, för då så blir folk sura. Men man får inte heller vara för liksom för absent, som i det här fallet. Italien vill ha stöd, och då ska, borde EU finnas där och ge stöd. Medans vanligtvis så vill man kanske inte vara för mycket och liksom styra nationella affärer och så vidare. För att man vill att, ja, man vill fortfarande att alla i EU ska känna att de fortfarande tillhör sitt eget land, så att folk inte lämnar EU. För ifall folk börjar lämna EU, så då är ju, då faller ju till slut EU samman.
På tal om lämna EU, det finns ju svenska partier som är så här pro att lämna EU. Hur tror du att Sverige politiskt sett kommer se ut efter den här krisen? För har vi någon senaste, om jag googlar nu lite snabbt bara, politisk opinionsundersökning. Svenska, denna månad, right, val.digital är jag inne på just nu. Svenska opinionsläget april 2020. SIFO, Demoskop, Sentio, Ipsos och Novus säger 26,2% är socialdemokrater. 21,8% sverigedemokrater. 19% moderater. Och sen går det ganska snabbt ner till vänster på 9,9. Center 7,8. KD 6,4. MP 4,2 där ligger precis över gränsen. Oj. Liberalerna ligger under gränsen på 3,6. Intressant. Alltså, okay. Väldigt fascinerande.
Jag tror många, efter hela Brexit-grejen, så var det ju många partier som gick från att vara liksom, ja, vi ska lämna EU, till att liksom vara mer, till som Sverigedemokraterna. De var mycket mer för att lämna EU innan Brexit började. Och om jag minns rätt så har de på senare tid lättat på trycket av att lämna EU och mer bara att vi ska förändra EU till det bättre. Men jag vet inte hur den här krisen, ifall folk, för Sverige, vi ligger rätt så bra till när det kommer till skuld till EU. Och jag tror, och jag vet inte hur svenska folket uppfattar det hela, ifall svenska folket känner att vi får bra stöd med EU eller ifall vi borde få mer. Vi i Sverige har ju trots allt varit det landet som har tagit det här, som liksom har gjort mest, minst för att liksom stoppa det hela, om man ska säga. När det kommer till att liksom hålla folk inomhus och så vidare. Vi har ju rätt så fria restriktioner på hur folk får röra sig.
Yep.
Så jag vet inte hur Och som jag uppfattade så är det många i Sverige som känner att det vi har kött är dumt också. Alltså att vi borde vara mer strikta, som jag uppfattat det i alla fall.
Det är väl, vissa tycker att Tegnell är världens idiot och andra tycker att vi har skött det väldigt bra och det tyder på att vi har så här, vi börjar bygga upp en herd immunity, alltså att folk blir immuna, och det i sig gör att när folk är ute så skyddar de immuna de som inte är immuna genom att vara som, alltså, fysiska blockeringar liksom av smittspridning. Men samtidigt så jag menar, vi får se i längden hur det blir, för att ekonomiska konsekvenserna av att vi har hållit igång företagsamheten, alltså hela näringslivet har ju en annan liksom utspelning för oss i Sverige jämfört med andra länder. Jag menar alltså alla fik, alla restauranger, biltvättar, alltså alla sånt får ju problem när du stänger ner och sätter alla i lockdown.
Jo.
Medan här i Sverige så har man fortfarande potential att liksom hålla uppe och driva, alltså bedriva liksom alltihopa. Så att det är intressant att se hur det blir. Jag kan se däremot, jag ser på en trend här, alltså på en graf, och från februari, så i januari, från december 2019 fram till februari 2020, så var Sverigedemokraterna största partiet i Sverige.
Oj, men de har sjunkit sen dess.
Från februari så gick, då ledde Sverigedemokraterna med 24,3 mot Socialdemokraterna 23. Så de ledde med 1,4. På 2 månader så har Sverigedemokraterna gått ner från 24 till 19, och Sverigedemokraterna har gått från 23 till 30. Mm. Det är en kraftig nedgång av Sverigedemokraterna och en kraftig övergång till Socialdemokraterna. Så det verkar som att många som har gått från Sverigedemokraterna har switchat till Socialdemokraterna. Vi har också sett en ganska långsam trend av Moderaterna har ökat långsamt från januari fram till nu med ungefär 2 procentenheter.
Folk kanske är nöjda då med hur vi har skött det, kanske. Om det är det du tyder på, att vi liksom bara... För jag känner liksom, ofta i ekonomiska kriser och så, så går nationalism och nationalism och även det politiska brukar bli mer polariserat. Och jag vet inte, för jag hade ju förväntat mig i det här fallet, eftersom att Socialdemokraterna, de flesta som byter till Sverigedemokraterna är ju bland annat på grund av ekonomiska, men även politiska skäl, eller såklart det politiska skäl, men ekonomiska skäl och hur vi har skött flyktingströmmen är väl det största man pratar om.
För?
Och jag hade förväntat mig i en sån här kris att folk hade velat gå ännu mer mot Sverigedemokraterna, för att folk hade ansett att vi hade varit för lätthänta med det hela.
Ja, alltså i vanliga fall så brukar man ju alltid vara missnöjd med hur folk har skött kriser, och de andra partierna brukar alltid dra nytta av och säga vi hade skött det på det här sättet, när man efterhand vet vad som statistiskt har funkat bäst.
Ja.
Och så brukar man ta dra nytta av det, men det verkar som att många har switchat, och det är ganska intressant att se.
Och Moderaterna hade också
De har ökat långsamt. Vänsterpartiet har gått ner, Center har gått ner, egentligen alla partier och övriga partier har gått ner, förutom Moderaterna och Socialdemokraterna som har ökat. Men alltså Socialdemokraterna är starkare nu än vad de var under valet 2018. Där de var på 29,4 och nu är de på 30,6. De har aldrig varit så här, opinionen har aldrig varit så här starkt på 4 år.
Mm. Det är jättefascinerande faktiskt. Alltså jag tycker, för jag är socialdemokrat. Bara säga det så att alla vet.
Jag är partipolitiskt obunden, kan jag också slänga, jag kan slänga ut.
Mm.
Fortsätt.
Jag kan liksom, jag trodde att folk skulle börja tröttna på Socialdemokraterna.
Speciellt alltså, när de är så aldrig, passiva och bara lägger över allting på Folkhälsomyndigheten och vår statsepidemiolog. Alltså när staten är så passiv.
Mm. Jo, exakt. Alltså, jag tänkte att folk skulle vilja liksom kräva någonting, ett liksom starkare liksom,
ja, något radikalt beslut eller någon auktoritär liksom ställningstagande, men
jo. Och sen så trodde jag också bara generellt att folk skulle tröttna på dem. Alltså bara för att de har varit samma så länge. Det är liksom, jag trodde, för liksom jag ibland så är det liksom, jag känner bara att, bara på grund av att jag vill ha någonting nytt.
Mm.
Är ju liksom så här, för det, alltså, det har väl funkat hyfsat med Socialdemokraterna, men det kunde definitivt gått bättre i hur de har liksom kött landet de senaste åren. Mm. Så jag trodde folk inte skulle, ja, definitivt inte att de skulle växa, om man säger så. Med tanke på hur starkt Sverigedemokraterna har blivit de senaste åren.
Man måste också komma ihåg att Jimmie Åkessons stunt i Turkiet med att dela ut flygblad kan ha varit en negativ PR som har haft influens, och att det inte bara är, alltså, det behöver inte vara, alltså den här trenden behöver inte vara helt på grund av covid-19, utan det kan vara bland annat PR-stuntet som misslyckades av Åkesson.
Vad var det för någonting? För jag hörde om det, men jag läste aldrig på.
Han delade ut flygblad, tror jag. Jag tror han var vid Turkiets gräns och delade ut flygblad. Det stod så här typ Sverige fullt, MVH, Sveriges, typ svenska befolkningen eller sånt där. Och jag tror det var någon som stämde han också för typ förtal eller något sånt där. På grund av att det var typ signerat, alltså så här Sveriges befolkning liksom, som att man skulle representera det. Jag hörde att det var någonting. Det kanske har släppts nu, jag vet inte, så att man har slutat fokusera på det här.
Ja. Ja. Det kan ju definitivt vara någonting sånt, ja.
Det är möjligt.
Ja. Jag vet inte, jag känner liksom folks uppfattning av Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna också tyckte jag ändrats mot mer positiva på senare år. Alltså att folk hade varit mer accepterande av dem. Och jag kände själv att på senare år att jag kunnat lyssna mycket mer på vad Jimmie Åkesson faktiskt har att säga. För jag vet, bara några år sedan så var liksom, så jag hörde han prata och jag var så här, bara på grund av allting som sades i medien om honom, för alla var liksom, det var ju liksom coolt att vara emot Sverigedemokraterna, om man ska säga. Så var det bara att man bara lyssnade inte på vad han hade att säga, för det var bara, alla sa att han var dålig och därav så var han dålig. Men alltså på senare år så har jag liksom börjat kunna lyssna på honom och faktiskt bara, ja, alltså han säger hyfsat kloka grejer. Han är inte liksom allting som medien får honom verka vara. Så jag trodde, ja, jag trodde aldrig de skulle sjunka. Men det är också bara en opinionsundersökning, så man ska ju ta det med nypa salt såklart. Men det är fortfarande
en av oss. Precis. Precis. Jo, skillnaden man kan se också de senaste dagarna. Novus gjorde den 25 mars, så låg Sverigedemokraterna på 25 procentenheter. Sifo gjorde den 9 april och då låg den på 30,6. Demoskop gjorde den 3 april och det var 27,9, så att alltså det är ju ja,
stor osäkerhet i datan, men
eller en kraftig ökning.
Jo, det också.
Tiden får avgöra.
Ja. Men det var det jag hade på det politiska. Jag tänkte fråga dig, hur tror du Sverige kommer se ut, alltså politiskt efter det här?
Hur tror jag Sverige kommer se ut politiskt? Jag tror att om Sverige får en positiv, alltså om man jämför, om man, när allting har lagt sig, när dammen har lagt sig, om Sverige står bättre till ekonomiskt än resten av världen för att vi har inte helt och hållet stängt ner alltihopa och näringslivet inte helt åt fanders. Och vi får, om vi får lite, om vi har lite statliga bidrag också för näringslivet också för att stärka de som har tagit hårda smällen, liksom transport, taxi, vi snackar restauranger och sådana saker. Om man får lite statligt stöd där också. Jag tror att, att Socialdemokraterna kan få en ganska klar mandat 2022. Jag tror att också när dammet lägger sig så kommer folk titta tillbaka på det och börja peta hål i hur Sverige har gjort saker. Och sen kommer man ha en massa data på vad som fungerade bäst. Och jag tror att de andra partierna kan komma att kritisera dem.
Jo.
Potentiellt kan nog Moderaterna få mycket sympati från de företagarna som hade velat ha mer stöd. För att de är,
det är sant,
lite pro-företagare. Så att jag tror att där så kanske, jag tror det kommer att ökas kraftigt. Jag tror, ja, det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Jag tror inte att det kommer att bli en massiv omvandling. Jag tror att en del moderater också, precis som 2018, kommer rösta på L för att hålla in dem ha kvar dem 2022. Vi får se. Man måste komma ihåg också att 2022 får 04 och rösta.
Det är sant.
Och det har visat att en stor opinionsbildning har bildats kring den årgången kring SD just. Och det är inte på grund av egen uppfattning, utan på grund av opinionsbildare som har gett ut en känsla till folk att man vill rösta på SD. Det blir som ett social... Jag ska inte kalla det för fenomen, men jag tror att det är många kompisgrupper som tillsammans har valt att säga att man ska rösta SD. Och man kan se på sociala medier att det har växt många fan-accounts och... Så att jag tror det är svårt att säga vad som blir. Det beror helt på. Jag tror det beror mycket på i retrospekt hur väl Sverige kommer sköta covid-19. Jag tror det kommer vara ett kraftigt argument på liksom hur duktig Sverige är och hur duktig den tidigare regeringen har varit.
Definitivt. Men ja.
Jag har igång, för er som lyssnar nu, jag har igång livestream samtidigt som jag pratar, och det var någon som frågade varför skulle Moderater rösta Liberalerna igen när L stöttade sossarnas budget och gav makten. Jag tror att man kommer ge jag vet inte ifall det är i det fallet, det kanske var något sånt, men jag tror att man är i förhoppning om att kunna få mer kraft på högerblocket, så jag tror att man kommer sympatisera L i slutet som ett nytt försök.
Men sen är det också Moderaterna och Sverigedemokraterna är ju rätt så stark, om speciellt ifall Moderaterna har ökat långsamt. Så det är en rätt så stark stark, inte union, men en stark samarbete där mellan. Som jag tror definitivt har en chans att vinna mot de andra. Ifall det är 2022, så det är 2 år till, liksom vad som helst kan hända till dess, såklart.
Ja, absolut.
Men det är politik, så det är svårt att säga. Det är liksom, det är en anledning varför det folk är utbildade i det här ämnet, om man säger så.
Vi kan ta lite frågerunda. Jag har ju 99 personer här som sitter och lyssnar live. Ah, och vi tar lite frågor. Kan vi få lite frågor ställa?
Mm.
Då har vi en fråga som frågar, för att jag är partipolitiskt obunden just nu, men ifall jag fick rösta idag, vad skulle jag rösta? Och jag tror faktiskt att jag skulle rösta Socialdemokraterna om jag skulle rösta idag. Bara för att jag har inte lagt någon stor effort på att bilda min egna opinion eller min egna uppfattning än. Men allting har inte knasat sig mot Socialdemokraterna, så att om jag skulle behöva slänga in en röst och känna att jag klarar mig 4 år, att staten skulle överleva i 4 år till utan att kollapsa till nästa gång jag hinner bilda mig en uppfattning, så skulle jag nog säga Socialdemokraterna. Bara för att om jag röstar idag så har inte jag någon koll på någonting. Men det känns som ett safe bet i så fall.
Jo.
Men kul, hörni. Då har ni fått lyssna på ännu ett avsnitt. Och lite annorlunda att prata politik. Jag menar, eller politik och politik. Vi har inte uttalat oss så mycket i sakpolitiska frågor. Det är ju mer att analysera trender. Det är mer statistik. Statistik och trender mer än politik egentligen, men hoppas ni har tyckt det var intressant, och ni får gärna komma med frågor ifall ni har några saker ni vill att vi tar upp på djupet i kommande avsnitt. Alltid uppskattat. Det är bara att skriva på vår Instagram School Mentors eller på min personliga Rasmus Andersson Hackvist, spelar ingen roll. Det kan också vara på TikTok, men där är jag inte så aktiv i kommentarer eller i meddelanden, för att det kommer så otroligt många frågor hela tiden, men
det var allt för oss den här veckan.
Så ta hand om er. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Och glöm inte, satsa på framtiden.
Yes, folks. Bye.